I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå god vänner, idag är det pappapodsdagen och det är kul att vi ändå är tillbaka till det här. Vi sitter ju på avstånd corona, i dessa coronatider, och vi prövade typ 4-5 veckor kanske att göra som alla andra alltid har gjort, det vill säga att titta på varandra när vi spelar in, att ha sådana här FaceTime-samtal.
Ja.
Men nu har vi återgått till det gamla och jag är lite stolt över att vi vågade prova nytt när vi hade gjort på ett sätt i 7 år.
Ja.
Nu har vi insett att det var liksom, blev inte så tajt och bra.
Nej, alltså jag fattar inte. Jag är djupt imponerad över folk som kör. Nu ska jag tänka på någonting med mikrofonen som Oskar Lissnell, vår eminenta klippare, tog upp efter förra inspelningen, att jag andades lite. Jag vet inte hur jag ska tänka kring det. Jag försöker att...
Det är svårt att inte andas.
Ja, det är svårt att inte andas, men det var någonting med avståndet. Men jag försöker lite här, får vi se. Jag vet inte vad skitsamma. Jo, men att det är svårt när man ser sig själv hela tiden i sina videosamtal.
Ja. Man blir självmedveten.
Ja, och det är ju inte alltid, det är ju väldigt få sammanhang där man sitter och tittar på sig själv på det sättet i en timme.
Och sen har man inte kontroll över rummet som personen sitter i, så att om du börjar titta på någonting utanför bild så blir det mer störande om du tittar på en, om vi är tillsammans och du tittar på en kolaburk som jag ser att du tittar på.
Till exempel nu blir inte du alls störd av hur jag ser ut.
Du flätade håret.
Men nu sitter jag och kollar i kors och pekar fuck you. Det skulle ju vara jättejobbigt för dig att bara liksom förhålla dig neutral till.
Det skulle det verkligen. Du och jag träffades ju häromdagen och spelade en frågespecial som ligger uppe nu.
Ja, första av två. Det var så många frågor så det kommer komma en till om några veckor.
Precis. Och när vi käkade lunch så berättade du att din kompis, och min kompis också nu kan man säga, Samme, hade mediterat under typ 10 års tid 30 minuter varje dag.
Ja, han hade mellan 25, han hade som en grej när han fyllde 25. Jag var ju med liksom på den tiden också. Att han då skulle meditera varje dag fram till sin 30-årsdag, vilket då kändes som oceaner av tid. Och nu när man pratar om det så känns det ju, alltså 30-årsdagen är ju oceaner av tid sen. Och då känns det som att helt plötsligt du började tänka att allt är så länge sen och man är så gammal och. Så ja. Kan vi prata om någonting annat?
Nej, men jag blev inspirerad där. Men jag tänkte att 30 minuter, det är ju stört lång tid, att jag aldrig skulle klara det.
Nej.
Men nu innan vi bandade så gick jag ner för att ta ett morgondopp. Och så hade jag tänkt att jag skulle träna på utegymmet. Mm. Men jag hann inte riktigt det. Jag hade missbedömt tiden lite grann. Så jag bara gör lite armhävningar på bryggan. Och så tänkte, men jag hade ju ändå tid för någonting lite ytterligare. Så tänkte jag att jag skulle pröva 5 minuters meditation.
Ja.
Och se om det funkade. Så jag satte en timer. Jag satte mig först i sån här lotusställning. Men det kändes stelt. Och jag insåg att jag kan inte göra det utan att tänka för mycket på hur jag sitter. Kanske att det gör ont i gluteus eller att det spänner i ljumskan eller så.
Just det.
Så jag satte mig på en sån här som man angör båtar på. Mm. En liten klump, du vet, på bryggan.
Ja, precis.
Ja, bra. Och så satte jag igång och mediterade. Och jag tänkte, man ska göra ett sånt här ord. Och det var väldigt klyschigt.
Mantra.
Ja, just det. Det är så det heter. Mantra. Jag hade, du vet det mest klassiska, va?
Ja, okej. Okay. Det är det mest klassiska.
Ja. Men sen så tänkte jag att det var klyschigt. Så du såg jag på semaforen framför mig så stod det massa. Någon hade någons tag. Så då tänkte jag massa istället. Och sen så gick det ungefär kanske 15-20 sekunder när det gick så jävla bra att meditera. Alltså, det gick så bra. Jag tänkte bara massa.
Du bara nirvana.
Ja, jag nästan sett min själ vandrade vidare. Ja, men det var säkert uppe mot 15 sekunder. Men det gick så bra så jag började fundera på hur bra det gick och hur jag kunde berätta i podden om hur bra jag var på att meditera.
Ja,
utan
bra.
Att skulle ha skrytit.
Det låter ju riktigt.
Och då var jag liksom ute ur meditationen.
Ja.
Och sen så bara tänkte jag, sen började jag tänka på mer så här olika oförrätter som folk har utsatt mig för. Och så sen så kändes det väldigt som tiden aldrig ville ta slut och att det var väldigt långt tråkigt. Och sen till slut äntligen hade det gått 5 minuter.
Men hur många oförrätter hade jag utsatt dig för på den här listan?
Du var faktiskt inte med idag.
Nej, det var en nissefri oförrättslista. Ja, men vilken succé då för
ja,
dig.
Ja, verkligen. Det var min meditationsdebut. Så ungefär 15 sekunder som av meditationshybris. Sen så badade jag och då, ja, det här var väl lite grann min jobba med mig själv morgon. För att jag har tänkt lite på att jag, när jag badar från min vanliga brygga.
Ja.
Som en brygga som är anpassad efter ångbåtar och storbåtstrafik typ. Så att den är hög.
Ja, just det.
Är väl, vad kan det vara? 1,5-2 meter till vattnet. Två meter, det är det nog.
Ja.
Och då brukar jag hoppa i där istället för att dyka.
Ja.
Och skälet till det är väl, alltså det är väl lite svårt att säga. Det är väl, jag är väl lite rädd att det inte ska se snyggt ut när jag dyker. För att det är så högt så att man kanske kan få överslag. Det är också så att jag har väldigt lätt att få vatten i mellanörat. Och det kan ju förstöra en hel dag om man får det.
Ja, just det. Det här låter väldigt inte så ungdomligt.
Nej, precis. Nej. Men jag, och det är det jag inser. Alltså för att det finns ju en del personer som börjar röra sig som farbröder.
Ja.
Alltså att man, går, man ser stel ut när man går och man går lite försiktigt så man är rädd att ramla omkull eller sådär.
Har du släppt själva dykgrejen? För annars så har jag ett inpass där innan du går vidare med gubbgrejen.
Nej, den kommer jag tillbaka till.
Ja, för att jag tänker, det finns väl någon stege som du tar upp på?
Ja, precis.
För jag tror att det enda sättet, om du inte vill dyka, alltså det enda sättet att typ göra det värdigt på...
Ja.
Det är ju att gå ner på stegen och sen så göra, du vet, en sån här att man med ryggen Alltså kastar sig ut lite sådär. För det är ju så äldre människor med värdighet badar. Det finns ju inget värdigt i att hoppa i.
Att hoppa
alltså,
ner, nej.
Det är ju barn som gör. Barn,
ja, det är det, va?
De hoppar ju. Och dyka, det ska man ju göra. Men som du säger där så måste du ju göra det ganska snyggt. Annars blir det ju lite, kan det ju vara lite jobbigt. Eller ja. Så är det, gå ner på stegen. Och då ska man ju helst ha liksom magen och bröstpartiet in mot bryggan. Och ha ryggen ut mot vattnet. Och sen så ska man ju gå ner så att man är kanske ja, halva vaden ungefär och sen så ska man liksom frusta sig ut och sen ska man ju simma simma liksom lite grann och frusta lite när man simmar och sen ska man ju gå upp och sätta på sig en sån här sliten morgonrock och gå upp till sin lilla villa i vad vi nu är någonstans, Båsta eller någonstans.
Just det, Torekov.
Just det.
Ja, men det här var ju så himla taskigt. Min pappa, han var 38 när jag föddes. Så att det var väl, han var väl ändå betydligt äldre, 45 års åldern kanske, när det var så att han var liksom tvingad av mamma att dyka. Jag ändå, till skillnad från min pappa, så kan jag ju dyka ganska snyggt liksom.
Mm.
Jag är inte så säker så att jag dyker från 3 meters vikten, men jag kan ändå, från en vanlig konventionell brygga så dyker jag utan hinder liksom. Men min pappa hade problem att dyka, så han ville helst då hoppa i vattnet. Ja. Men det sa min mamma var för töntigt just. För ja. Gubbigt och töntigt.
Ja, det är inte gubbigt, där har de ju fel. Det är ju barnsligt och töntigt bara.
Barnsligt, ja just det. Men och där hade, det var ju en låg brygga i Hudik, så att det gick ju inte att gå från några steg eller sådär. Man Nej. Kanske skulle sätta sig på rumpan och trycka sig ut, men det hade ju varit gubbigt. Men det var ju taskigt att mamma ställde det kravet på honom, för att hon badade ju snitt en gång varannan sommar om det var någon extrem värmebölja.
Ja,
och då vadade hon ut på det stället där det var långgrunt. Och sen satte hon sig i vattnet där det var kanske 50 cm.
Men det är också ett ganska ändå värdigt sätt. Alltså om man
jag vet inte fan.
Jo, men det tycker jag att det är.
Men det är taskigt att den kvinnan då som badar varannan sommar och aldrig ens är på djupt vatten kan ha åsikter om hur pappa ska bada.
Ja, men det är väl,
han badar ju varje dag.
Det är väl en könsgrej där. Hon tycker väl
ja, att hon... och han hörsammar det. Han vill inte vara den där gubben, så att han dök. Ja. Och då stod vi ofta i huset inomhus och så skrattade vi alla, orkestrerat av mamma, för att han hade en så flack dykstil så att han fick magplask varje gång.
Nej, det är ju inte bra.
Och han hävdade själv att det var den där flacka dykstilen, det var för att han hade hållit på med simning i sin ungdom.
Okay.
Och när man tävlingssimmade så skulle man ju dyka väldigt, väldigt flackt för att inte förlora fart.
Okay.
Det kändes lite långsökt.
Ja.
Men nu har ju han, alltså då var han i 45-50 års åldern när han genomgick alla de här grejerna. Och nu, jag vet inte sen hur många år tillbaka, men nu med självklarhet så kör han den barnsliga stilen och hoppar.
Ja, men nu hoppar han alltså. Det är
och
inte
nu
det här...
väljer han väl mellan en barnslig stil eller en jätteåldrig stil, som ju skulle vara då att sätta sig på bryggan och doppa sig eller häva sig.
Ja.
Och hans brorsa, storebrorsan, han hoppar också i.
Min mamma, jag försöker förbilligt hitta den bilden på Instagram, men jag kommer inte ihåg den nu. Jag tror att det var...
Nej, jag minns den väl. Ja, hon dyker ju från höjd med liksom värdighet.
Ja, och det var ju, om det var 2 eller 3 år sedan, jag minns inte riktigt. Men hon fyller ju 71 nu här i juli, så att hon dök i alla fall väldigt graciöst när hon var i alla fall då 68 typ.
Ja, men jag kom på det efter min misslyckade meditation att nu har jag badat här 2 år, hoppat från den där bryggan och insåg att det måste ha ett slut nu.
Ja, det är alltså this ends now. Det, ja, och det håller jag faktiskt med om.
Så nu dök jag.
Ja, och det tycker jag du ska fortsätta göra.
Ja, från Tanto Bastuns brygga, där dyker jag alltid. Och det är nästan som ett lifehack att om det är 2 grader i vattnet så är det ganska bra sätt att tvingas komma bort en bit från bryggan.
Just.
Som är svårare om man går från stegen. Sådär. Men, så att jag dök i helt okej, fick lite vatten emellan och att fuck that shit. Och sen så gick jag och tänkte svarta tankar om olika oförrätter och försökte att röra mig spänstigt. Så det var min morgon.
Ja, men berätta om det här gubber, hur du rörde dig som en gubbe. För det tyckte jag var intressant. För där har jag en liten tanke kring det här med att röra sig som en gubbe.
Ja, men det är väl att gå kantigt och stelt och lite försiktigt.
Men att... min fråga är så här, för att jag upplever ju, sen jag liksom uppade mitt löpargame, ja, så har jag ju blivit stelare. Alltså att
ja,
det liksom
precis.
Är,
exakt
jag,
så är det ju.
Och jag väntar på att det liksom kanske ska gå över och att jag ska, för jag menar som igår, jag spelade lite fotboll med Manne och det var så här, du vet, ljumskan, att man är så stel så att när man gjorde någon plötslig rörelse så bara, aj satan, i ljumskarna på ett sätt som jag liksom inte, och då kände jag mig så här, gud, är det så här det känns att bli gammal? Så bara, men gud, det här har jag ju gjort åt mig själv för att jag springer ganska mycket.
Ja, men det är ett helvete faktiskt. Alltså, för typ, jag minns tiden före löpningen, sommaren för 3 år sedan, när jag vägde betydligt mer än nu, ja, och hade betydligt sämre kondition, så var jag ju en mästare på spontan sport och lek.
Ja, exakt. Barnen.
Ni gick till lekplatser, alltså jag gillade att trixa och imponera på andra barn genom att göra, får jag säga själv, ganska sjuka spänsthopp och sånt,
ja,
där.
Ja.
Och rusher, och jag åkte, ja, inlines och sånt där. Men alla såna här spontana, typ att man är på en äng och sen börjar barnen springa. Man vill liksom inte springa efter. Man blir en lite sämre person fysiskt av att hålla på med långdistanslöpning, så är det helt klart.
Vilket är lite sjukt på ett sätt, kan jag, ja, tycka. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det, för att det är ju så härligt att springa.
Nej, men ju mer man tränar, och jag går ju liksom, jag går dåligt i trappor och sådär. Så att det där, man får lite grann bestämma sig också, för att man kommer ju inte gå sönder. Det är bara, det är en ovilja. Men sen så kanske lägga in lite hoppträning.
Ja, du menar att man får göra den här spontanleken och så får det liksom hugga lite och kännas lite,
ja,
stelt.
Precis.
Men det är ju, ja, det är också så här, om man vill lajva att bli gammal, så är det rätt bra att börja springa ganska mycket.
Ja, ja, verkligen.
för att om man inte är i rörelse i ungefär, i mitt fall då, 5,50, alltså om man inte springer i en hastighet av 1 kilometer på ungefär 5 minuter och 50 sekunder.
Ja, just det. Så hastigheten underskrider 5,50 fart.
Ja, då känner jag mig liksom som en gammal stel gubbe. Det är som,
ja, just det.
Jag kommer ihåg en gång jag lånade en bil som var en BMW som hade, ja, den hade väl, alltså det här var väl runt millennieskiftet, och då var väl den i alla fall 20 år gammal, och vad blir det då? Då är den runt 80. Alltså vi säger att den var från 80-85, och den var så jävla skruttig när man körde på så här 30-50 vägar, men sen när man kom upp på motorvägen och tryckte på lite och låg upp i 120-130, då var det som att den började leva och kom hem.
Började sjunga.
Ja, då var det som att det är här jag ska vara.
Ja, men så gör jag ju också, för det känns ju konstigt att nej, men det är ju exakt så. När jag kommer upp i fart, då är jag ju otroligt bra tränad. Det är ju det jag är tränad för liksom.
Ja.
Igår så gjorde jag någonting helt otroligt. Där måste du pröva. Jag åkte till Brantbrink som ligger i Botkyrka, eller Tullinge. Tullinge är ju Botkyrka, va? Ja, typ. Och sen sprang jag, det här väl dina gamla hoods nästan. Eller du känner väl till dem, för hon har varit på idrottsdagar och sånt där säkert. Men man springer från Brantbrink till Lida, till Harbro, tillbaka till Brantbrink.
Nej, alltså Lida, det var ju inte, där var vi ju aldrig. Jag bodde ju när vi var friluftsdagar, det var ju Rudan.
Okej.
Okay. Och det känner du kanske till också. Det finns ju Haninge, det är också så här friluftsområde ju med olika,
ja,
trappspår och sånt.
Just det. När vi åkte till Lida, och sen så åkte vi ju till, såklart till Flottsbro.
Lida för mig, det är ju bara
Stephen King,
George Clinton, Whale, Kent,
Lollipop.
Ja, precis. Och de här, vad heter de? Let's take you back to the concrete streets, original beats with live MC. Oh, well, let's take you back to the concrete streets, original beats with real live MCs. Playground tactics, a rabbit and a hat tricks, just that classic rap from Jurassic. Let's take you back to the No rabbit in a hat
väl,
vad heter de?
Är det inte också din systers favorit mountainbike-tävling?
Det kanske är. Lida har ju också
Lida
en
loop,
sån här höghöjdsbana som någon gång har gått med, som barnen har gått. Alltså en sån här,
okay,
när de får gå mellan träd och ha skyddsele. Så har de ju slalombacke. Och också nu ett av Stockholms bästa badplatser där man får ha hund. För där har man ju börjat kolla, aha, upp nu som fan inför sommaren, nu när man har skaffat hund.
Jag förstår. Jag missade allt detta. Det som är helt jävla otroligt.
Jag hade en hel del på Lida, eller?
Ja, det hade du verkligen.
Mm.
Verkligen.
det som var helt otroligt är att det finns ett spår där som är 18 kilometer långt, eller 17,9 kilometer om man ska vara exakt, som är otroligt fin grusstig hela vägen, rakt igenom liksom, som är också så jävla rolig för att det är väldigt så här långa, lättlöpta partier, men sen är det också mördarbackar, så det är väldigt bra variation, och sen är det fantastiskt skönt grus att springa på. Jag tror inte det finns någon annan så lång grusslinga någonstans, inte som jag känner till i alla fall.
Och det är inte då skogs, det är inte liksom trail, utan det är motionsspår så att säga.
Ja, det är motionsspår. Långt som fan, och det är så trevligt. Ofta är det liksom så där 5 kilometer och man får loopa dem, men här kan man springa riktigt långt.
Men det är en
och
slinga? Det då,
ja, precis. Mm. Alltså man springer från Brantsprink till Lida till Harbro, tillbaka till Brantsprink. Och man korsar aldrig sin väg.
Otroligt.
Ja, det är inspirerande. Och jag sprang såklart där halvnaken. Och jag lyssnade på den extremt understimulerande presskonferensen. Som ju var igår. Som jag tänkte att du vill säga någonting om.
Jag lyssnade på den också. För att jag hade ett möte i Solna av alla jävla ställen. Så att jag lyckades synka det så att jag...
Fan, alltså det där funkar ju inte. Känner du också så att... alltså, om du säger att du har haft ett möte, då blir jag ju väldigt nyfiken på vad det är för möte. Och jag måste veta det. Känner du också så när jag har ett möte som du inte vet det?
Nej, jag gjorde det förut, men jag gör inte det längre. men i alla fall, och då cyklade jag dit. Och det är ju 15 kilometer. Så det var perfekt. Och då cyklade jag i min här vanliga... Alltså, du vet, att man kan promenera med cykeln eller så kan man ju springa med cykeln. Att jag körde liksom promenadtempo och så lyssnade jag på presskonferensen. Nej, alltså jag vet ju att det är folk som efterlyst att vi ska prata om, att man vill höra om poddarna ska prata om aktuella grejer. Någonting säger mig att de som säger det helst vill att vi ska prata om Paolo Roberto eller Black Lives Matter. Jag tror att det är väldigt få av dem som vill att vi ska prata länge och ingående om Palmemordet. men guess what? Jag kan prata lite. Jag ska försöka hålla det kort. Alltså, jag blev ju såklart jättebesviken initialt för att allt det här kände jag ju till eftersom det är ju uppgifter som har funnits i den här osannolika mördaren av Thomas Pettersson och tidigare, som jag inte kommer ihåg vad heter nu, Lars Larssons bok som kom något år eller två år innan.
Ja, filterartikeln.
Nej, det är ju Thomas Pettersson. Först var det ju en vatteningenjör som någon sån här hobbyspanare som skrev en bok om Skandiamannen, och sen så utvecklades ju det av Thomas Pettersson där i filter.
Okej. Okay.
Mm. Och det här var ju ingenting nytt för oss liksom palmediggare.
Nej, men dessutom så är det ju så att man vet ju att om man går ut och säger Skandiamannen, eller för att man säger först, nu ska vi avslöja vem det är.
Ja.
Det är Skandiamannen som Filter gjorde för 2 år sedan. Då blir man ju ganska med rätta förlöjligad.
Ja, just det.
Så därför kunde man ju utgå ifrån nu, och det var ju mycket som pekade på inför presskonferensen att det skulle vara Skandiamannen, och då förstod man att nu kommer det här spännande spåret fast med uppbackat med ny bevisning.
Precis, och då började man ju direkt tänka, alltså jag började tänka lite så här, för är det någonting som har kännetecknat den här utredningen så är det ju inkompetens på många, många olika plan. Och nu var det ju så att man kan inte säga att Christer Petersson och hans team här nu är inkompetenta utredare, för jag tror ju på den här teorin. Alltså jag tror att det är... Att det är lite så här Mihailo Mihailovic-grej. Alltså att det liksom är så enkelt. Att det liksom är tillfälligheter som gör att han råkar vara där. Och sen så har han ett vapen och så pangar han för att han är full och knäpp liksom. Det är min teori. Men då är det ju att inledningsvis. Så, alltså en sån liksom enkel förklaring räckte ju inte för liksom Hans Holmér inledningsvis. Utan det måste ju vara en större konspiration. För att Palme är ju så otroligt viktig. Så att det liksom, att det bara ska vara något så simpelt som liksom en tillfällighet håller liksom inte. Och då var man blind för det. Så att där var det ju så här, där var det inkompetens på det sättet. Men däremot så var ju han medialt otroligt skicklig, Hans Holmér. Alltså hans presskonferenser och hans förmåga att liksom hålla saker och ting vid liv och leverera one-liners och vara med i tv och så här. Det var ju liksom odiskutabelt den bästa i den här utredningen hittills. Då kan man säga att Christer Petersson är väl kanske den bästa då rent utredningsmässigt, men den absolut sämsta medialt. För att han gick ju ut i februari och alltså lite av en slump. Jag var tvungen att kolla igen på det där. För det är så i Veckans brott att Camilla Kvartoft sitter och ringer Christer Petersson. Och vi har nu sett Veckans brott någon gång. Det är väldigt så här no wall tv. Alltså man sitter på redaktionen och det är så här: hörni, vad händer här idag? Och de sitter och knappar lite på datorer och snackar lite och så ringer de lite samtal. Alltså det är väldigt så här sån avslappnad stämning liksom. Och då var det en sån scen när hon liksom, ja men jag ringer Christer Petersson. Och så sitter hon med mobiltelefonen på högtalartelefon och så pratar hon med honom. Och han bara, ja nej, men jag kommer nog säga vem mördaren är, inte exakt så, men typ den ordade betydelsen, inom ett halvår. Så blir det så här, va? Det här är värsta skopet. Och det blir liksom, när de sitter där vid skrivbordet och sen så åker de dit och intervjuar honom.
Men det var väl då han höll på, han måste ju ha trott då att nu får vi till den här DNA-bevisningen. Det måste ju ha varit någonting som var verkligen de trodde på som inte realiserades.
Exakt så är det ju. Det är så jag tänker, att då hade de hade det här, alltså som vi har kunnat läsa i filter och allting, det här att det är väldigt mycket som pekar på att Stig Engström sköt honom, men det fanns ju liksom ingenting konklusivt, som Mårten Palme sa en miljard gånger igår.
Ja,
ett fint ord i och för sig. Men, då blev det ju som att istället för att göra det liksom dramaturgiskt korrekt, att man i det där samtalet säger så här: alltså jag har ingenting skarpt, men vi har en del trådar som vi drar i och som pekar åt olika håll, och jag hoppas kunna komma med någon typ av besked här innan sommaren, alltså på något sätt liksom. Alltså att man inte bygger upp de här jätteförväntningarna. Och sen så nu på den här presskonferensen skulle ha sagt så här: ja, jag hade hoppats på teknisk bevisning, att verkligen vara öppen med det, att det är så här, för att vi har kommit fram till att vi inte kan runda den här Stig Engström-karaktären. Det går liksom inte att komma runt honom, men det finns ingen teknisk bevisning och det kommer bli väldigt svårt. Alltså ungefär det som han sa, fast liksom upplagt på ett helt annat sätt. För nu blev det ju som att det blev så liksom osnyggt allting. Och det kändes ju lite så här, det kändes ju lite deppigt och det kändes som ett antiklimax, men samtidigt kändes det ju som symptomatiskt för hela den här utredningen. Och nu så börjar prata om så här, det här såret kommer aldrig läka, men jag menar, alltså folk som är 20 idag vet ju inte ens vem Olof Palme är typ, så att jag tror att det här såret kommer visst att läka av sig själv.
Det verkar som att folk har klarat sig rätt bra ändå.
Ja,
alltså det är ingen som ligger hemma och vrider sig akut sorg så.
Nej, om man tittar på medelåldern på de här privatspanarna och alla de som uttalar sig ganska mycket, så är det ju, man kan säga så här, de är inte äldre ännu, men många av dem i alla fall, om man säger så här, de måste hålla sig hemma och de ska inte gå och handla. Om du förstår vad jag menar.
Nej, och du fyller i, alltså du, det är många kriterier som du fyller i där med, alltså du går stelt och vill inte spontan röra dig och håller det inne och sådär, men det är åldern som saknas bara.
Ja, det är åldern som saknas. Men den kommer ju så småningom, ja, vare som man vill eller inte.
Exakt, så är det.
Ja, nej, men så det där var ju mina 5 cent om hela Palme-grejen, så att nu kan ju ni...
Äntligen så kör lite aktuella grejer sådär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finns något annat aktuellt som har hänt i veckan? Vi kanske ska ha något sånt segment. Hänt i veckan!
Ja, det har det verkligen. Och det är ju, jag tror att det inte bara för oss utan i hela Sverige i princip så har det varit sommaravslutningar.
Just det.
I vårt fall så var det väl, var det i tisdags tror jag att det var.
Det var det.
Och det var ju speciellt för att man inte fick vara med. Alltså det blev nästan ännu starkare, alltså att det typ som när man inte får se bruden, den gör ordning i sig. Att man bygger upp någonting. Alltså att avslutningen som man inte får se blir ännu vackrare än den som man får se, eftersom man inte hör den här falsk sången och sånt där. Utan man kan idealisera det helt fritt. Och man såg hur fina barnen gjorde sig. Alltså jävla gulligt. Alltså Iris, hon gick väl upp vid liksom 6 på morgonen och väckte Rut, och de började fixa varandra och sånt där. Fast de går i olika skolor dock, ska jag säga. Och sen så var det avslutning, och sen så var det som vanligt att de fick liksom äta allt de ville, vilket var massa Ben & Jerry's i köpcentrum och sushi och allting och sådär. Vi firade ända in sent på kvällen, och sen så kom ju den stora chocken att det här innebär ju kanske sommarlov på något vis. För att Iris, ja, det här har varit problem nu de senaste dagarna, att jag har insett att Iris har tänkt sig att hon ska ta sommarlov.
Ja, just det.
Och det passar ju sämre än någonsin, eftersom Sara jobbar hem. Alltså, jag tycker väl alltid att det är jobbigt om någon är hemma sådär. Ja. Men jag är ju ändå lite flexibelt. Men nu Sara jobbar ju hemma. Och jag tror att det skulle bli väldigt trist för Iris om hon var hemma när Sara sitter och jobbar. Det kommer hon ju göra månaden ut. Mm. Och jag jobbar ju lite inom citationstecken. Eller jag kan liksom möten, jag kan vara ute och promenera, eller jag kan göra saker på distans. Men ja, Sara jobbar hela tiden. Så att det kändes skitjobbigt att Iris trodde hon skulle vara hemma. Jag såg framför mig ett skräckscenario. Men sen så gjorde hon upp med en kompis om att de ska ha sina månader när de går tillsammans och kommer till och tittar på sommarlov i skolan.
Ja, just det.
Alltså på fritids. Mm. Och då hade de någon dejt liksom, och sen så insåg Iris då att det är mycket roligare för henne att vara där. Då kan hon ha det som en slags social hubb, att hon kan gå hem när hon vill efter lunch, men hitta där folk som hon kan hänga med och sådär. Så att,
det var ju en dröm scenario ju.
Ja, men jag var väldigt ångestriden och svettig några dagar innan hon själv upptäckte att hon ville göra så här.
Ja. Och nu är det så, eller? Nu har det varit så när vi spelar in det här, är det torsdag. Så nu, igår var alltså första dagen, ja, och idag är andra dagen. Alltså vi får se, det här är to be continued. Det här vet vi inte om hon efter imorgon bara, det där var inget kul, jag stannar hemma.
Nej, men det känns än så länge lovande. Och de kommer gå bad och sådär på dagen och så. Och hon gillar det här, och var där klockan 9 och titta på sommarlov. Och sen också för henne, hon har ju, det tror jag är lite speciellt, Iris har aldrig haft någon sovmorgon i sitt schema i någon av sina skolor, varken på den här eller på förra. Mm-hmm. Utan hon har alltid börjat, i förra skolan var det 8.00, ja, och i den här skolan 8.15, och det är varje dag i hela hennes skolliv har varit det. Så att för henne att halka in på skolan klockan 9 är ju liksom väldigt sommarlovigt i sig.
Ja, men det är ju drömmen att få dem att förstå att det är liksom inte skola, utan man slidar in vid 9 och man typ är där, träffar lite kompisar, hänger lite och sen så typ, ja. Det är ju drömmen. Manne är ju, han är ju inte, nu vet jag inte ens, de har väl någon klubb eller någonting i mellanstadiet, jag vet inte hur det funkar riktigt, men han var ju inte där, han har inte varit på sommarfritids på länge i alla fall, det var ju på 2 år säkert eller något. Men ja, det är... Han är ju inte så livlig.
Hur har det funkat tidigare somrar då? Vilken var hans sista... För ni brukar ju ta semester från början av juli, eller hur?
Ja, jag tror att jag förtränger det, hur det liksom är. För att jag minns inte riktigt. Jag minns ju... Däremot så minns ju jag när han gick i 2:an... När vi fortfarande bodde i Blåsut.
2 år sedan.
Nej, men det kan det inte vara.
Nej, 3 år sedan flyttade ni.
Vi flyttade... Han gick ju klart... Han började 2:an i Farsta. Så det måste ha varit 1:an. När 1:an var slut. Mm. Kan det ha varit det? Eller om det var 0:an. Att det var förskoleklass. Skitsamma. Men jag kommer ihåg det mysiga i att lämna just det där när alla satt och kollade på sommarlov. Det var ju väldigt, ja, väldigt mysigt. Och alltså sommarlov är ju roligt apropå SVT, Barnkanalen och sånt annat. Manne tittar ju nästan alla. Han tittar ju aldrig på något barnprogram. Men jag menar, julkalendern och sommarlov, det tittar han ju på. Alltså det är som att han har fått in det i sitt så här, system. Att det liksom är då, för nu, det är ju så mysigt. Vi lämnar ju honom, inte vet jag, vid 9, 9:15 på dagis. Och de sitter ju och kollar på Sommarlov tillsammans, tätt omslingrade i soffan. Det är ju väldigt, en väldigt gnuddig stund när de sitter och kollar på det. I och för sig så orkar de aldrig riktigt hela, det är ju en del långörer. Det verkar ju som att själva ramverket är det som är roligast. Alltså det här med sommarskuggan och vinterskuggan och allt det där. Och själva, ibland kan det vara liksom en del tråkiga filmer som förstör. Så egentligen skulle SVT bara kunna köra en timme när de håller på där och går runt och letar efter sommarskuggan och gör olika grejer.
Men det är otroligt, när vi var små så var det ju nytt varje år. Det var ju det här när de sa Salve, någon medeltidsgrej. Som
ja, det var ju tråkigt.
Ja, vad trist. Det var med Albin, vad fan heter han, Holmberg som gick på AF. Och så...
Volramos.
Tippen var det.
Ja, Tippen var ju, det var ju ändå några somrar. Det var ju med
Morgan, han, Alling.
Morgan Alling och Lasse hette den andra. Lasse, vad nu heter. Morgan och Lasse.
Men i alla fall så bytte de väldigt ofta. Men nu det här Sommarlov som vi känner nu, det har ju varit ända sedan Iris var pytteliten. Alltså det har väl varit 10 år nu nästan.
Ja, det började ju att det, var, det började med att det var nere från Malmö ju. Alltså, och då var det på de här båten. Och då var det ju Malin Olsson och så var det Kringlan. Mm. Som sköt iväg sig själv från barn-tv-segmentet på olika sätt. genom att vara...
Ja, den verkar tycka jag är jobbigt. Men det är kul med Malin Olsson, hon är ju 1 år äldre än jag.
Ja,
så ja, hon får ju tänka på, hon ser ju så ung ut, men hon får ju tänka på kanske att inte röra sig som en tant, utan att hon får dyka i och sådär.
Ja, hon får väl framförallt inte börja jogga, löpträna.
Nej, det är viktigt. Men du, fortsätt med det senaste som du minns var alltså att sommarfritids för Manne i nollan.
Nu skulle man ju vilja att jag var inne i lägenheten och inte satt i bilen för att det skulle komma någon gubbe och slipa en dörr hemma hos oss så att jag skulle kunna vända mig till Li. För att det här är sånt som hon minns mycket mer än jag.
Ja.
Men för jag uppenbarligen, jag minns ju, för mig är ju sommarna bara Gotland.
Men berätta Gotland... om det du minns. Så vi får någon slags... Har det alltid varit självklart att, han, att det är valbart, till exempel?
Ja, men alltså sen han blev liksom... Dampmeister så är det ju så att det är, nu är skolan slut, bra, då kan alla andas ut, så slipper vi tvinga honom någonstans som man inte vill gå till. Så är det ju.
Ja.
Men det är ju inte, det är väl de senaste 2 åren. Jag vet inte, han kanske var på fritids för 3 år sedan. Det kanske han var. Han kanske var där i skolan. Jo, det var nog fan. När på första grundskola att, han, att de grillade korv och höll på. De gör ju massa mysiga grejer. Det är ju skitkul.
Ja.
Så att... ja, nu har jag...
Och vad gör han nu? För nu är det ju speciella med... Ni har ju samma situation. Li jobbar ju fortfarande hemifrån.
Ja, men det har ju inte lagt sig ännu. Alltså, jag menar, som sagt, jag var ju igår på möte i stort sett hela dagen. Och i tisdags när det var skolavslutning, då var det för sig lite ångest. För då trodde jag att mannen skulle vara borta längre. Så att jag skulle hinna sitta och skriva en grej. Men då ringde han vid 10:30 och då hade jag ju precis typ varit ute med Kajsa och så här, tagit en dusch. Och så bara, så skulle jag sätta mig och skriva och då ringde han så här, jag kommer hem nu, jag tar med mig Dino. Och så bara, ja okej. Okay. Och då skulle vi, då hade jag lovat att vi skulle fika i centrum. Det var, här är en jävla rolig historia. Då fikade vi i centrum och sen så hörde...
du, Dino, Manne.
Ja, Anita hörde av sig också och bara, åh, lämna blommor, present, sommarlov och sådär. Då sa jag, vi ska fika i centrum, det blir perfekt. För vi kan ju sitta utomhus liksom med avstånd och sådär.
Mm.
Så att då, men då kom vi lite tidigt för de hamnade i någon bilkö. Så att när då Anita kom, då hade Manne och Dino fått varsin glass och Coca-Cola. Men då blir hon så här, jag vill också köpa någonting, jag vill också ha, vad vill jag ha? Så då köpte hon en kladdkaka och en Coca-Cola till Manne som han började äta. Och, så, och sen så slutade det med att Manne...
Typ, han fick dubbelfika helt enkelt.
Ja, men det slutade med att Manne typ låg rak, alltså, dubbelvikt över bordet, mådde illa och kände sig helt slut. Och Anita bara sprang runt och ville köpa mer mat åt honom. Vill du ha något mer? Vill du ha något mer? Och det, jag fick typ bära hem honom. Och, ja,
så. Dino då, vad gjorde han?
Han satt väl mest och tittade på och undrade vad fan ja, är det här för någonting? Vad är det för sammanhang jag har hamnat i? Men en stor grej som har hänt i Mannes liv, vilket ju är, det här måste man ju uppmärksamma. Joel har gått på dans under vårterminen med en dagiskompis. Och denna dagiskompis har också haft med sig en annan kompis från ett annat sammanhang. Där föräldrarna känner varandra, så att säga. Och då har ju vi slagit oss i slang med den här personens föräldrar. För man sitter och fikar då när Jojo är inne och dansar. Och då är han är gamer. Alltså han spelar jättemycket. Han är sådär, du vet, 3-4 år äldre än du. Så att han är liksom uppväxt den generationen föräldrar som nu kommer, som ju verkligen är såhär, ja men de har spelat.
Vadå 3-4 år äldre än jag? Han är exakt som du då?
Nej, 3-4 år yngre än du menar jag.
Jaha.
Förlåt, jag sa fel. Alltså han är född där 86-87 någon gång.
Just det.
Så att han är med den här CS, Quake, alltså den här generationen som har verkligen gamat jättemycket. Jag vet att det finns sådana som är födda 83 och 80 också. Men det känns som att det hände någonting där 86-87 med den. Ja. Så att han har ju blivit väldigt sådär, och också har ju, hans äldsta son då är 5 år typ. Och då tycker han väl att det är häftigt att tänka sig att ha en son som är 10-11 som håller på att spela en massa dataspel. För att han, det är väl en dröm han har då att kunna göra det med, förstår du, sin son. Alltså lite som att jag själv kanske har en dröm om att, jag vet inte vad jag drömmer om, jag har slutat drömma. Ja, men i alla fall. Och så att då höll han på... Och han är ju jätteavancerad, har ju värsta avancerade setupen och liksom allting sånt. Men han hade en avlagd gamingdator i källaren, en bärbar. Som bara, men den kan han få. Så man har fått en så här bärbar gamingdator värd typ 12 000. Bara så där på ett bräde. Så den har han fått precis nu. Så att det är väl det han kommer göra i sommar, antar jag.
Men det låter ju ändå rätt skönt, för att det jag vet med, om Iris skulle vara hemma så skulle ju hon vilja hitta på saker. Hon skulle göra slime och hon skulle baka och hon skulle be mig köpa bakpulver och hon skulle härja runt och man skulle få ett väldigt dåligt samvete över att så här, det här är inte en bra miljö för ett barn, för hon borde liksom vara ute och bada och sola och så här istället.
Men så känner jag.
Om man sitter stilla i ett rum och inte vill en någonting, så kanske det är lättare att hantera på ett sätt.
Ja, fast det tar ju det här, man är ju väldigt bra på att klara sig själv på dagarna. Alltså om vi bara låter honom vara. Problemet är ju bara då att han går ju inte ut så mycket och han äter ju inte så mycket, utan han sitter mest. Men å andra sidan så är det ju faktiskt så med honom att han
men det är alltså, ju som en hund då. Ja. De är ju också bra på att skrota runt hemma på dagarna utan att göra något väsen av sig, fast man måste ge dem mat och ta ut dem.
Precis. Och våran plan nu har vi köpt 1 miljard fryspizzor så att vi liksom, så att vi på ett enkelt sätt kan få honom att äta lunch. Att man bara slänger in en sån, sen slänger in i hans rum. Alltså lite som att ge en hund mat, för att då vet vi att han får mat som han då äter. Men sen kan det faktiskt vara så att man, och det märkte jag igår, att han är ju lite sen sådär på liksom, kommer igång på eftermiddagen. Och igår var han ju ute och lekte alltså från säg 6 till typ 9-10 någon gång. Alltså att han var ju liksom, så att han var ju ändå ute. Lite som i typ medelhavsländer där man stannar inne på dagen när det är för varmt och sen så går han ut. Så jag tror, jag hyser ändå viss förhoppning om att han kommer hitta på olika grejer sådär. Men det är väldigt jobbkompatibelt att ha honom hemma. På så sätt att han inte går runt och vill hitta på massa grejer och stör. Utan han sitter, det enda man kan göra ibland är att behöva gå in och se till honom och inte slå i bordet om han förlorar någon match eller något.
Just det. Ja, men vad bra, det funkar.
Ja, det funkar.
Förra veckan så berättade du om att Rut läser för mig på kvällarna.
Ja.
Och nu har vi hittat en så jävla spännande bok, tycker jag. Hon tycker väl att den är så där. Tyvärr, det är lite klantigt att jag minns inte exakt vad den heter, men det är Dan Höjer som har skrivit den. Och den handlar om, den heter väl Äckligt eller något sånt där. Den handlar om äckliga saker i historien. Till exempel så alltså om hur smutsigt det var på 1600-talet.
Ja, fy fan vad smutsigt då.
Och hur mycket renare det var på 1400-talet än på 1600-talet. Och om Ludvig den 14:e som hade så dåliga tänder så han tappade bort, han tappade något tand och så stod bit av sin käke så att det kom ut mat genom hans näsa när han käkade. En annan rolig grej med Ludvig den 14:e är att han badade 2 gånger hela sitt liv och båda de gångerna blev han sjuk och en gång fick han svår huvudvärk så han slöt sig till att det var liksom livsfarligt.
Solkungen.
Just det. Och det, alltså det luktade över allt och man trodde att det var farligt med bad och det var ju inte heller, alltså det var ju också ogudfruktigt. Med kristendomen kom en idé om att det var bra att vara smutsig för då var man nära Gud och sådär. Så det luktade överallt, man slängde ut pottinnehållet på gatan och sådana grejer. Och det beskrivs väldigt ingående hur och från vad det kunde lukta under 1600-talet. Och sen på 1800-talet, då blev det istället i stan och i borgerligheten så blev det otroligt, otroligt rent. Men om man bara åkte liksom så här 15 minuter utanför stan så var det smutsigare än någonsin och folk dog som flugor. Och på London Hospital så bytte de lakan i sjukhussängarna en gång per år. Oavsett alltså, vem som hade legat där eller vad som hade hänt. Så där. Det var en gång per år, då var det dags att byta lakan på ett sjukhus. Ja. Det är ju en jävligt rolig bok, tycker jag.
Äckligt den heter Äckligt, för det är ett frågetecken.
Ah, ja, vad bra att du hittade den där. Äckligt? Ja, men jag kan verkligen rekommendera. Det var sällan som jag... Alltså det var länge sedan som jag läste en bok med ett barn som är så underhållande för mig att läsa och spännande. Och också att jag lär mig mycket nytt av den.
Den vill jag också ha.
Ja, den finns på, det är ju inget samarbete, men den finns på BookBeat som jag har. Mm. Så den läser vi och det är kul både när Rut och när jag läser. Men igår så prövade vi också något nytt. Kanske för att hon inte gillar den här boken så mycket så föreslog hon att vi skulle ha storytime.
Jaha, hon gillade inte Äckligt.
Nej, hon älskar den inte. Hon tycker det är lite äckligt att höra om så äckliga saker, tror jag. Så tyvärr så har vi inte exakt samma smak där. Storytime är en väldigt spännande grej. Alltså, YouTubers och TikTokers och sånt där, de håller ju på med ungefär, som jag förstår, ungefär samma saker i alla kanaler. Alltså, även om det är så här familjekanal eller en kanal med unga vuxna, så gör de ungefär samma saker. De unboxar olika saker. De kanske prövar att baka världens största munk eller semla, eller kan också vara en hallonskalle. Och de prövar amerikanskt godis, eller de prövar konstigaste godiset från hemmakväll och sådana saker. Ungefär samma grej överallt. Men ibland så vill de berätta någonting också, och då måste de ha en etikett för det, för det ändå sticker ut så pass mycket i deras kanaler, så då kallar de det för storytime. Och en storytime berättar en massa berättelser, och det kan ju vara att allt från den här mobbaren som jag mobbades av så att jag nästan tog mitt eget liv, men det kan också vara när jag ramlade på bounce och skadade min läpp, eller när jag halkade framför en snygg kille i skolmatsalen. Så det är väldigt spännvidd där i berättelser.
Ja, men det känner jag till.
Och Rut berättade igår en berättelse, dels om en YouTuber som hade just gjort en dubbel framåtvolt på bounce och bitit sig i läppen. Men sen så berättade hon...
Stark story.
Men sen, hon berättade ingången när hon hade bitit av någon nerv så att han inte kände någonting. Och då berättade jag om när jag hade fått mitt finger i en båtmotor och blodade ner hela Fredsgatan 12.
Storytime.
Ja, jag stod och dansade och sen skrek alla. Sen visade sig att alla var blodiga av mitt blod.
Ja, just det. Där kommer jag ihåg. Alltså jag var inte med, men jag kommer ihåg den här historien hur du liksom sprutade blod.
Rut gillar den faktiskt väldigt mycket. Men nu ska ni få, mina vänner, en storytime. Här kommer storytime. Eftersom i vår kanal, alltså vår podd, är det mycket liksom att vi testar godis från hemmakväll kanske, eller nu ska vi äta så många biltemakörvar som vi kan eller så. Så att därför så vill jag gärna att vi kanske kommer någon slags vignett där, eller någon ljudeffekt. Idag är det 12 år sedan som jag och Sara skulle gifta oss. Och det var...
Vänta. Idag är det 12 år sedan som jag och Sara skulle gifta oss.
Nej, förlåt. Okej. Det där lovade mer än vad det kommer hålla. Så det var, idag var det, är det 12 år sedan som Sara och jag gifte oss.
Ja,
och
mer korrekt.
Vi hade bestämt oss för att göra det bara hon och jag, och vittnen måste man ju ha, och vigselförrättare. Vi hade bestämt att vi... skulle göra tidigt på morgonen vid Stallmästargården, alltså vid Brunnsviken i Hagaparken i Stockholm, liksom på väg mot Arlanda, fast väldigt fint på en brygga. Och så skulle vi bara gifta oss och så skulle vi dra till Bali.
Fy fan, underbart.
Ja, väldigt bra. Men folk var ju ganska provocerade. Jag tror anledningen till att vi gjorde så, det var att det verkade som ett oöverstigligt projekt att styra upp en bröllopsfest, för att det, framförallt för att det går ju inte att göra en rimlig inbjudningslista.
Här var inte du nykter ännu?
Nej, det var inte. Verkligen inte.
Men det var ju typ i den vevan. För 2008 var det inte då du blev nykter?
Jo, precis. Några månader senare. Fyra månader senare.
Men här var du långt ifrån nykter.
Ja, det kan man nog säga. Ja, men så... Ja, men det var ju så svårt att... Man kan ju inte bjuda 15 pers. Eller 30 pers. Men om man bjuder fler, då måste man ju bjuda typ 150 pers, tänkte vi. Att det var så svårt. Så var, och vi ville verkligen gifta oss. Så det var det lättast att göra på det här sättet. Och Saras kompis Caroline skulle vara vittne. Och min lillebror Johannes skulle vara vittne. Dagen innan så var det någon slags sportevenemang. Var det typ EM-match eller något sånt? Sånt kan du.
2008. Ja, det var, 2008 var det EM.
Ja.
Alltså det är den sommaren i alla fall.
Just det, det var någon svensk...
Och det skulle ha varit EM nu.
Ja,
det är helt sjukt.
Ja.
Nu skulle det ha varit EM.
Just det. Det var en EM-match och min lillebror var ute och jag tror jag såg den med Jojo. Och sen så skulle han ut i natten. Och redan när vi skildes åt var han full som en kastrull. Ja. Och vi skulle ju träffas, jag vet inte, kanske 6:30 eller någonting på den här bryggan. Ja. Och när vi skulle sätta oss i taxi så ringde jag honom. Johannes, är du på G? Jag skulle bara kolla att du är vaken. Han bara, fan, litar du inte på mig eller jävel typ... han var väldigt provocerad över påminnelsen. Ja. Så tänkte jag att det var ju tråkigt, men var bra att han verkar vara vaken. Ja. Kom vi till den här bryggan, träffade vårt trevliga vigselförrättare Martin Andreasson, Caroline var där och tindrade, jag och Sara var så nervösa och pirriga, och vi hade dukat upp med massa champagne och så här. Och sen dök aldrig Johannes upp.
Nej.
Och man, alltså för att man ska bli gift på riktigt så måste man ha två vittnen. Så vi började titta efter joggar och sådär. Det var inte så många joggar ute eftersom klockan var så pass lite.
Det var innan, vad heter det nu? Nu ska jag säga namnen rätt. Såsmästaren, vad heter han kocken? Mylly Mäki och vad heter han? Daniel Lindström. Ja. Och ett konsortes liksom är uppe i gryningen och springer runt på, i Hagaparken.
Problemet med, det kanske de redan gjorde. Det tror jag i och för sig inte, men de springer på Djurgården.
Jaha, är det där? Jag såg någonstans att de skulle springa på Hagaparken.
Nej, det är mest Djurgården för dem. Mylly Mäki har ju sin nyöppnade krog där också, Aira. På Djurgården.
Jaja.
Så de håller sig där. Till slut kom då Johannes typ 30 minuter sent och vi fick gifta oss.
Men nej, vänta där. Men hade du ringt honom och grejat, var är du någonstans?
Ja, sen så ringde jag ju. Jag väntade väl en stund efter det inledande samtalet eftersom han blev kränkt av det. Men sen då på bryggan så ringde jag ju liksom nonstop. Utan att få något svar.
Ja, men då hade han ju somnat om, eller hur? Alltså
ja,
han vaknade
precis
när du ringde, blev förbannad och sen så la på och somnade om.
Exakt så. Och sen kom han jättesent.
Men fick du tag på honom innan han dök upp på bryggan? Eller var det så att han bara dök upp? Eller hade du då liksom lyckats etablera?
Jag fick tag på honom precis innan, för att han ville väl liksom inte... Dels hade han, var han så stressad, och sen så ville han väl inte behöva bli utskälld mer än en gång. Så att han väntade med sig till känna precis innan han skulle dyka upp liksom. Och så kom han och så kunde vi äntligen gifta. Han hade tweed kavaj på sig fast det var liksom jättevarmt och sommar och han luktade sprit. Och sen gifte vi oss och Sara och jag kysstes. Det var så himla fint. Och sen så drack vi champagne och min lillebrors liksom tillknycklade ansiktsdrag slätades ut. Och sen så brände vi väg mot Arlanda. Och,
men det var, ni var aldrig stressade över att inte hinna med
någon
plan och sådär?
Jo, vi var ju stressade över att få välja mellan att gifta oss eller att åka på resan. Det var en otrolig stress.
Jag vet vad jag hade valt.
Åka på resan?
Ja.
Ja, men sen där på Arlanda så kallade jag Sara för min hustru, min fru och wifey. Alltså jag prövade olika. Mm. Det smakade så otroligt bra att säga de här sakerna. Och sen så...
Vad kallade Sara dig då?
Gubben och gubbjävel. Nej, jag skojar. Min man, tror jag hon sa. Sen satte vi oss på planet mot Frankfurt som skulle vara vår mellanlandning. Och då flygvärdinnan sa att ni ser ju alldeles nygifta ut. Jag bjuder på champagne.
Nej.
Hon bara fattade det. Jag tror för att jag hade en blomma i knappslaget. Så där. Ja.
Och hon hade ett långt släp med några tärnor. Som
nej, så vi hade ju väldigt nedtonade kläder. Men så satt vi där och var nygift och drack champagne. Och sen så åkte vi vidare mot Bali. Det var min storytime idag.
Ja, men sen vet vi på Bali vad som hände där.
Vad hände där?
du bajsade i vattnet.
Ja, just det, det är ja, det är sant.
Ja. Tack, men vad härligt med storytime.
Eller hur? Ja, det kan behövas ibland.
Jag kan berätta om när jag blev, vad var det du sa, att de berättade om att de antingen att de pruttade framför någon eller typ blev mobbade så att de ville ta livet
ja,
av sig.
Ja, precis.
Ja, jag ska tänka ut till nästa vecka vilken av de två historierna ni ska få höra om mig.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Tack snälla för att ni lyssnade. Om ni inte har hunnit göra det så ligger alltså en frågespecial uppe och en till kommer om några veckor.
Och när du säger om ni inte har hunnit göra det så menar du hunnit lyssna på det? Antar jag.
Ja, precis. Exakt så.
Ja, jag bara så att man inte, vad ska jag göra? Folk kanske undrar, vad ska jag göra med den här?
Ja, det kan bli lite svårt om man inte vet vad man ska göra med det. Nej, så är det. Tack snälla för idag.
Tack så jättemycket och tack Oskar Lissnell för ja, ett som vanligt tack, eminent klipparbete.
Det gör du bra.
Tjoflöjt.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.